Hej och välkomna till Ung och Dums podcast. Dagens avsnitt kommer att handla om engagemang som värderas. Ung och Dum anser att barn och ungas engagemang nedvärderas och avpolitiseras. Genom projektet vill vi lyfta fram barn och ungas engagemang och problematisera vad som är riktigt engagemang och visa hur barn och ungas engagemang värderas ur ett vuxencentraliserat synsätt. Projektet vill visa på hur engagemang är mer än att bara sitta i en styrelse och att varje typ av engagemang ger en unik kunskap. Programledare är Gülşen Uz.
Hej och välkomna till Ungdoms podd. Jag heter Gülşen och arbetar på projektet Ung och Dum, förändra synen på barn och unga. I den här poddavsnittet kommer vi prata om olika engagemang som värderas olika. Och med mig har jag en panel med olika engagemangformer. Så jag tänkte att vi skulle presentera oss själva.
Okej.
Okay. Vill du börja, Bianca?
Ja, men jag kan börja. Mm. Jag heter Bianca Kronlöf. Och jag jobbar med feminism och normkritik. Och jag gör en serie på YouTube, ska man kunna säga. Som heter Shit Snubbar Say. Och då är det en sån götgatssnubbe. Och vardagsrepliker som liksom blandas upp med citat från politiker och kända personer, offentliga personer. För att på något sätt visa hur det privata och det officiella rummet, hur det blandas upp med fördomar. Sen har jag en feministisk teatergrupp som heter Gruppen, som jobbar med humor. Ja, och jag jobbar feministiskt och blandar konst och mitt politiska engagemang. Ja. Det var bra.
Ja,
snabbt. Snabbt
var det, eller? Precis, jag vill gotta mer.
Okay. Jag kör en sån snabbis liksom.
Ja. Jättebra.
Lite torr.
Jag heter Dan, går under namnet Dunderdam. Jag är poet, rappare och författare. Och i grund och botten så är det berättelsen som är, alltså, som är i fokus. Men sen kanske det blir en låt, det kanske blir en dikt, det kanske blir en längre text. Ja, det alltså skildrar livet i staden som den här organiska klumpen när människor rör sig runt omkring och försöker fånga levnadsöden. Mycket av mitt skrivande, till exempel, jag spelar in uppe i Piteå, och så mina vänner som jag spelar in hos, de har en vän som heter Dövåke. Han blev döv, han bara vaknade upp när han var 7 bast och så var han helt döv. Och så... Men han pratar genom att alltså han pratar och så läser han läppar. Mm-hmm. Och så stod jag och pratade med honom och så berättade han hela den här händelsen för mig. Och så tog jag hela vårt möte, fast gjorde det till en dikt helt enkelt. Bara ett lite kort exempel på att vart för att fånga så mycket från verkligheten liksom. Mm-hmm. Och så lägger in det i konsten. Bland annat, men sen också det här med att mycket att en värld utan gränser berör de ämnena. Lite sånt. Att på något sätt skildra så många olika levnadsöden från olika ställen i stan och i världen för att visa att vi inte är så olika varandra.
Mm. Intressant.
I korta drag.
Jag heter Deidre Palacios. Och jag är aktiv lite grann på olika sätt. Jag sitter bland annat i RFSL Stockholms styrelse. Där jag är aktiv och engagerar mig mycket. Jag är också aktiv i RFSU. Och i andra mer, kan man säga, utomparlamentariska rörelser. Men mina frågor då som jag huvudsakligen jobbar med, det är ju... Dels hbtq-frågor och sen också feministiska frågor självklart, och antirasism. Så det är de frågorna jag jobbar med, och den aktivismen kan se på lite olika sätt ut. Antingen i skrift, eller via konst, eller via musik, eller via aktivism och så vidare. Så det kan vara lite blandat. Mm. Men jag jobbar mycket på nätet och med nätet, kan man säga, som ett forum eller en kanal att nå andra människor. Och också gillar jag också att ha ett internationellt perspektiv och ha kontakt med feminister eller hbtq-aktivister från andra delar av världen. Nu senast har jag varit i kontakt med lite aktivister från Indien och Zimbabwe. Och ja, jag tycker det är skönt med det internationella perspektivet. En annan sak som jag tycker är viktigt att jobba med då, det är ju den svenska självbilden kan man ju säga. Som kan ju vara en problematisk fråga som borde diskuteras mer. Men,
vad är det för självbild?
Vad är det för självbild? Ja. Jo, men det svenska folket är ju dels jämställt.
Jämställda, tysta och snälla. Det är väl inget fel på oss, eller?
Och också helt så pass antirasister att man inte ens behöver röra vid ämnet. Ja, det är nog det jag mest kan störa mig på den svenska självbilden.
Det svenska självbildningsrådet är att det är som ett rykte som skulle vara så här, men vi, så här, vårt problem är att vi är för snälla, så här, vi är för toleranta, så här, vi tycker om folk för mycket, så här, så att vi borde lära oss och sätta ner foten och visa våra gränser mer, att det är det som man upplever som ett problem och inte som att det ska finnas så här, sexism och rasism och homofobi liksom. Mm. Utan det är snarare så här, nej vi går ju bara, stryker bara medhårs hela tiden, att det är som en sån bild som finns av vårt lilla Sverige tycker jag, eller upplever jag väldigt mycket.
Ja, ja. Men sen väldigt, det är ju mycket nationalism också och patriotism. Nu ska jag inte gå in på de ämnena, men jag kan tycka att i Sverige så behöver man lite grann lyfta blicken och titta ut mot världen och se hur andra ställen fungerar och se oss med deras andra ögon kanske. Ja. För att när man diskuterar inom aktivismen så är det väldigt mycket Sverige. Och man utgår från normerna som finns i Sverige och så vidare.
Mm. Du har ju, Bianca, du har ju lyft upp det här problemet med ditt snubben. Eller så här, den videoklippen som du har.
Ja, vilket av dem menar du nu? När du sa
nu tänker det här. Jag snubben.
Ja, jag tänkte utifrån svenskheten liksom.
Den, ja, men lite den här rasistiska, eller så här, den antirasistiska självbilden, att du är så jämställd här.
Ja, men alltså det jag tänker när jag jobbar med snubben är att jag har vänt kameran till normen. Alltså han är norm på alla sätt, alltså oavsett när det är, ja men jag tänker att det skönaste som finns är att vara en så här 23-årig snubbe som sparar till en resa till Australien och det är liksom hans enda problem. Det är så här, hur ska jag få ihop cash till att åka till Australien? Och det är så här, ingenting, så här, allt är på individnivå. Så ingenting är mitt fel. För att så här, jag har aldrig slagit en kvinna, jag har aldrig våldtagit en kvinna, jag har inte förstört för Afrika. Vad fan? Jag är ju bara här liksom och har det lugnt. Jag har det nice. Varför har inte du det nice? Och det tänker jag är ett problem med att se sig själv som representant för en grupp. Ja, så därför så blir de här liksom små kommentarerna när den kommer från normen som ser sig själv som individ, så är det bara så här, men vadå, det var ju bara jag som frågade dig vart du kom ifrån. Men inte tänker på att hur det är för en person att konstant få frågan så här, men vart kommer du ifrån? Bålänge. Nej, men alltså egentligen. Vart kommer du ifrån egentligen? För det i förlängningen blir är ju så här, men du hör inte hemma här. Och det kan vara väldigt svårt att förstå om man inte reflekterar över när man själv sitter på en maktposition. Så då i snubben så har jag ju tagit som liksom one-liners eller punchlines och bara staplat på varandra så, alltså så att de bara kommer efter varandra liksom. Väldigt mycket saker jag har hört själv eller som har blivit sagt till mina kompisar. Och sen också då skit som politiker säger liksom.
Till exempel?
Ja, men sånt när Göran Hägglund säger att det behövs en man och en kvinna för att ett barn ska bli till. Och det kan inte en socialdemokrat ändra på. Och det är ju verkligen intressant. Det behövs spermier i en kvinna. Och det barnet kan ju sen uppfostras av två män istället. Så det beror ju på så här, vilket nivå han vill lägga det på. Och då när det blandas upp med att flator till exempel ska... Ja, men så här, har de rätt till att ha två barn eller ensamstående mammor för den delen liksom. De flesta växer ju ändå inte upp med två föräldrar av vardera kön. nu för tiden liksom. Mm. De flesta har ju typ 4 föräldrar egentligen.
Mm.
Mm. Mm. Och då blir det också som att man bygger upp en bild som inte ens är sann längre. Om att det är så här, ja men en familj ser ut så här, mamma, pappa, barn, barn. Så liksom reproduceras den bilden fast den bilden inte är aktuell överhuvudtaget.
Mm.
När det egentligen är så här, ja men vi skiljer oss och vi är tillsammans eller vi är ensamstående eller vissa kanske inte ens har barn.
Nej,
men har liksom på ett sätt en familj med andra vänner till exempel. Och då blir det som att det blir en sån jävla plågsam påminnelse hela tiden. Så här, åh, har inte du någon pappa? Och då bara, ja, fast det är inte någonting som ens är smärtsamt för mig att tänka på att jag inte har en pappa. Men när folk hela tiden frågar mig, varför har inte du en pappa? Så måste man ju till slut bara prata om det. Och så blir det ett problem för att det är typ ett problem för andra.
Mm.
Mm. Så det kan ju också vara så här, normens blick. Och när normens blick inte ens är sann. Liksom. Mm. Utan att vi bara, vart ska du fira jul? Jaha, oj. Så bara, va? Nej, men jag visste inte att det där var ett oj.
Ja. Mm.
Vad för respons har du fått?
Massa olika, massa olika. Dels hur folk väldigt mycket glatt. Väldigt mycket glatt. Folk är glada och är väldigt så här. Men väldigt många som är adopterade som har hört av sig och bara, ah, shit, jag måste alltid förklara ifall min mamma känns som min riktiga mamma och det är så jävla tröttsamt. Så liksom fy fan som liksom. Sen var det en tjej, jag fick ett mail häromdagen faktiskt, som hon hade dejtat en snubbe och sen bara inte pallat med honom och bara, men vi kan inte ses mer. Och han bara, varför inte det? Så här, för att hon tyckte att han hade så kass kvinnosyn. Så då hade hon bara mailat, shit, snubbar säger till feminister till honom och bara, här! Så det tyckte jag var väldigt fint att hon liksom. Så hon bara, fan, jag kunde inte formulera det, så jag skickade den istället. Det var roligt.
Mm.
Och sen har jag också fått så här extremt välformulerade mail som typ så här, håll käften och raka dig, jag skulle aldrig vilja ligga med dig, vilket också är ett missförstånd, för att jag har liksom inte gjort de här filmerna för att folk ska vilja ligga med mig, så jag kan bara säga det nu, det är okej, man behöver inte vilja ligga med mig, ja, och lite så här, du är inte snygg och sådana där grejer.
Hårt.
Ja, men fan, det är ändå hårt alltså. Nej, men för det mesta är det glatt, folk är glada.
Vad säger du med ditt ta tillbaka håret?
Jag först vill jag bara kommentera att alltså det Bianca, det du använder, det är ju liksom humor, och humor är ett jättebra vapen för att liksom föra fram politiska budskap, så jag tycker att det är egentligen det bästa sättet, så att jag skulle önska att fler använder sig av det så.
Mm.
Vad var frågan till mig nu?
Ta tillbaka håret.
Tar du tillbaka?
Ja, berätta om den.
Ja, det var ju nu ett, när var det? Ett par år sedan?
Mm. Förra året.
Och då det blev en diskussion kring en tjej som hade hår under armarna och visades på tv helt enkelt. Och då gjorde jag ett event på Facebook där jag uppmanade folk att ta bilder på sin armhåla med eller utan hår och lägga upp den som liksom ett stöd. Så. Och det var lite det här, alltså ta tillbaka. Ja, det har lite mer reclaima liksom språket eller så. Mm. Precis som den queera rörelsen har använt sig utav det ordet och så vidare. Och många andra rörelser också för den delen.
Mm.
Ja, men det var ju väldigt lyckat. Alltså det var.
Men jag måste bara fråga, med då hela hårgrejen, för jag tycker hårdiskussionen är extremt onödig och dum. Och samtidigt väcker den så mycket känslor så att man måste ha den. Så jag tycker på något sätt att det är som så här, toppen på isberget på något sätt. Att ibland kan jag bara säga, men måste vi prata om håret? Kan vi sluta prata om håret? Folk dör, alltså så här, folk blir misshandlade av sina partners, vi pratar om så här, varför blir folk upprörda över att folk har hår under armarna? Jag fattar för mitt liv inte varför folk blir upprörda över det. Så har du fått så här, kritik för att du har, för att jag tänker just att också de som inte, som är så här, bort med håret, jag hatar allt hår, och då när man gör så här, ta tillbaka håret, så blir man så här, du borde engagera dig i något annat.
Ja, ja, hur många som helst.
Ja. Och vad säger de att du borde engagera dig istället då?
Mm.
Nej, men du vet, det är ju mycket så här, folk svälter i världen och så vidare.
Mm.
Eller egentligen är det enda argumentet. Folk svälter, har du inget bättre för dig. Så.
Mm.
Och,
är det här människor som engagerar sig i att folk svälter som ger dig den här kritiken?
Nej, absolut inte.
Ja, det är det som är så roligt också.
Nej, men alltså... Alltså saken den är, det är ju att människor som inte har varit i en position i att identifieras som en kvinna utav andra och i att ha hår på ställen där man inte ska ha hår och har därmed inte upplevt vilka bestraffningar man får av samhället. Och de människor som jag pratar med som väljer att ha hår, många får ju alltså relativt mycket skit ganska ofta. Så att visst, jag tror att se på det här med håret, det, alltså kroppen har ju alltid varit väldigt politisk, som jag säger. Nu till exempel tidskriften Ful har nu skrivit om kroppens största organ, vilket är huden, alltså huden och kroppen, och också det rör också vid transfrågor, att kropp, det man gör med sin kropp är så oerhört politiskt laddad och får väldigt stora konsekvenser i samhället. Så att ja, jag tycker att det är någon brist på kunskap om man säger så.
Mm.
Och dessutom är det just det är den där shit-snubben liksom, som inte har någon aning om hur det är som uttalar sig och tycker att det är en skitsak.
Mm.
Så.
Mm. Ja, nej, men jag har håren där man är just av den anledningen att så här, att jag tycker att det är så förvånansvärt att folk blir så provocerade av det, för att jag fattar inte varför. Och då är jag så här, men vad fan, då måste jag ju, om det är så här lätt. Om det är så här lätt att få folk att flippa, då måste jag ju ha håren närmarna. Mm. Alltså, det är ju ingen snack om saken.
Det roligaste är ju att, nu på tal om näthat och allt liknande, alltså det var ju så otroligt mycket hat. Så otroligt mycket hat, så många hot mot liksom, jag var lite orolig ett tag för att jag uppmanade folk att lägga upp bilder på sig själva. De kunde få liksom 50 kommentarer inom en minut om hur äckliga de var liksom. Och det var också jätterasistiska kommentarer. Och fettfobiska kommentarer. Det var liksom, ja, lite grann så jag fick börja varna folk sitta.
Mm.
Alltså de första liksom 5-6 dygnen satt jag dygnet runt och tog bort kommentarer för att jag var orolig för folk som engagerade sig att de skulle liksom, alltså det är jättehemskt att få 50 kommentarer om hur äcklig man är och så vidare. Jag kanske kan ta det, kanske inte, men...
Men jag tycker att det är så roligt också att det är en sån liten sak som förändrar. Man bara, jag vill ligga med dig, du har en fantastisk kropp, du är det sexigaste! Åh herregud, lite hår! Så här, och då är det som att det kan få bara någon att bara flippa så mycket.
Ja.
Det är fan spännande.
Och att folk blir provocerade av lite hår. Det är också väldigt så här, varför det?
Mm.
Det är ju bara hår. Vad säger du, Dan?
Alltså det är märkligt, för om jag ser en tjej som har alltså hår på benen till exempel, då har jag till sig för att det är så vanligt. Alltså det är ändå sjukt, alltså jag som ser mig som upplyst och du vet så här, jag dömer inte människor och du vet jag är snäll och alltså försöker vara i varje fall, alltså allt det där. Men fortfarande om jag ser någon på stan och så bara, vänta, hon har inte rakat sig, och att jag ändå lägger märke till det.
Mm.
Det för mig är helt sjukt att jag alltså inte ens kan så här se förbi det liksom.
Mm.
Men det, alltså det, du, vi blir matade med det hela tiden, och om de bara trycker in massa skit i oss, då blir det normen, alltså det blir sanningen, det blir verkligheten. Alltså oavsett om det kan vara hur läskigt som helst, men det går typ inte att värja sig alltså. Mm.
Men det är det jag tänker också på ett sätt, det är skillnaden, för att man kan reagera över någonting för att man är ovan att se det, för att så, ja, men som du säger, man matas med bilder där folk ser ut på ett visst sätt, så då när man ser någonting annat så reagerar man. Frågan är ju så här, men vad gör man med med iakttagelsen? Shit, jag reagerade över att hon har hår på benen, eller att den här personen har blått hår, eller att den här har en annan hudfärg, eller att den här personen är fet eller någonting. Och att jag tänker att man inte ska kasta skit på sig själv för att man bara, åh gud, jag tyckte att den här personen, att det var hemskt att den här personen hade magtröja fast den var tjock, eller att den var hårig fast den var tjej, eller hur det nu kan vara, utan att man bara, oj shit, jag reagerade, spännande, varför gjorde jag det? Tycker jag att det är något fel, eller är det för att, som du säger, jag är ovan vid den här bilden, och vad ska jag göra med min reaktion? Och det är där jag tänker är skillnaden mellan då att gå med eller mot norm, eller att vara en aktivist till exempel.
Mm.
Jag tänker att en aktivist inte är en person eller någon som säger att jag är upplyst, är någon som så här, inte reagerar och tycker att allt alltid är okej och så här, ingenting förvånar mig för att jag accepterar alla människor. Jag tror inte att den människan finns. Utan att det handlar om att hur man förvaltar sin förvåning.
Om vi skulle börja lite från, backa lite. Ni är engagerade på olika sätt. Men vad är engagemang? Hur definierar ni engagemang?
Det vill att brinna för någonting. Alltså så här, oavsett om någon säger att det är dåligt eller bra, så gör du det liksom. Du gör det för att du tror på det. Bara kör. Det skulle jag säga. Oavsett vad. Alltså i vått och torrt, alltså medgång, motgång, utan du bara, du tror på det och då gör du det liksom.
Ja, engagemang är det jag lägger min tid på, det jag prioriterar, det som jag, som gör mig till mig, som är de viktiga delarna i mig, det är de som jag engagerar mig i. Och det är det jag tänker också kan, så här, provokationen kan komma i då till exempel, att jaha, men gör inte du, varför lägger du så mycket av din tid på det här? Det ger dig inte pengar. Eller, åh, det tar tid från din relation. Eller, jaha, ja, men du vet, dåliga samvetet när mamma ringer för att man sitter och gör det man ska göra. Liksom.
Mm.
Och det är väl det som kan skapa diskussion kring vilka engagemang som är värda och vilka som inte är. Liksom.
Mm.
Mm.
Mm. Vad säger du?
Ja, jag tycker det är en svår fråga faktiskt, men jag får lust att leta upp i Wikipedia. Men ja, alltså, engagemang tror jag har på något sätt med, jag vet inte om du sa det, med passion att göra.
Mm.
Alltså någonting som man brinner för.
Mm.
Och det kan ju se ut på hur många olika sätt som helst. Det är egentligen ingen som kan definiera det åt en, utan man vet väl själv vad man brinner för och hur man, ja, hur man engagerar sig. Det sorgliga är när människor inte engagerar sig, tycker jag. För att det ger ju en själv någonting. Man mår ju bra utav det. Och jag tror att fler skulle behöva engagera sig i Sverige. Och det är ett problem, tycker jag. Men det kopplar jag ihop med någon sorts större samhällsanalys om liksom 8 timmars arbetsdag och så vidare. Och all press, allt vi måste hinna på så kort tid. Så det finns ju egentligen ingen plats för engagemang, tycker jag, för många. Sen, ja, vissa har det svårare än andra, så det ser väl lite olika ut. Men jag tycker absolut att det behövs mer engagemang.
Tycker du att det är skillnad på engagemang och fritidsintresse?
Mm.
Ja, absolut.
Mm. Vad är skillnaden då?
Ja, men precis. Det är något bra.
Mm.
Eller i alla fall för mig.
Ja.
Alltså en allmän definition av engagemang vet jag inte. Men för mig har det någon sorts med förändringsarbete att göra. Och det är också politiskt. Så.
Mm.
Men det är ju också lätt. Alltså, är man på något sätt inte, vad ska man säga, privilegierad i ett samhälle, så tror jag att det är lättare att man engagerar sig politiskt än om man faktiskt är det och glider igenom ganska lätt.
Mm.
Från att man är liten tills man blir vuxen liksom.
Ja. Nej, men för jag skulle nog säga på ett sätt så här, när jag hör ordet engagemang, så tänker jag att det är så här, kraft och passion och så här, en kamp i det. Men då tänker jag att det är för att det är mitt engagemang. För jag tänker att om någon är engagerad i typ så här, att sitta hemma och fixa pussel och sätter så här extremt mycket tid på det, då är ju det den personens engagemang. Även fast det inte så här påverkar någon annan människa än den personen. Den kanske eldar upp sina pussel efter att den har lagt ihop den, så eldar den upp dem, så ingen får någonsin ens se vad den har gjort liksom. Så på ett sätt så tänker jag att ordet engagemang är det du lägger din tid på. Men jag tänker att, som när du säger att fler människor skulle behöva någonting att engagera sig i, det håller jag också verkligen med om. För jag tror att man mår bra av att ha en kamp. Alltså när engagemang blandas med kamp och riktning och din identitet. Liksom.
Mm.
Jag skulle kanske vilja säga att det vore bra om alla hade ett samhällsengagemang. Mer så. Så att det inte blir det här, sitta hemma. Det är inte det jag menar när jag pratar om engagemang. Men, ja.
Det är där också det är intressant. Då gäller det att hitta sin form. Alltså här har vi massa olika. Alltså oavsett om det är att, jag vet inte. Jag såg Cirkus i kör, så här, reklamen, kan man sticka sig till fred? Så här. Vad är det för något? Alltså, hur tänker de då? Jag har inte sett den, så jag vet inte vad det handlar om. Men att...
Det är en föreställning där det är massa olika, det finns massa olika aktivistgrupper som stickar och gör så här stickgraffiti eller stickar ihop, och också så här metaforen kring att två världar eller snören som möts och flätas samman och kopplas samman. Så de har stickning både konkret och som en metaforbild kring att ta sig någonstans och gå till fred. Liksom.
Mm.
Jag har inte sett föreställningen själv, jag har bara läst dem.
Så det är det, för det kan vara, vi har engagerade rasister och sverigedemokrater, alltså du kan ju engagera vilken kamp som helst. Men att just det här, inte vara rädd för, som du sa, att när det blandas med en...
En kamp och en
konstform. Eller
nej, det sa jag också. Att
hitta sin nisch, eller det du är bra på, det du gillar att göra. Och sen så här, någonting som du tycker, oavsett vad det är, du tycker att ska finnas eller som är fel, så försöker du alltså lägga in det i det du gillar att göra.
Mm.
Så på något sätt blir det här fritidsintresset eller hobbyn, eller du vet, bara det du gör för att må bra, men det blandas med någonting större, som alltså samhällsengagemanget. Mm. Så det är bara, jag vet inte, alla som lyssnar, det är bara att fortsätta kriga och hitta er en grej liksom, och sen köra på den.
Och jag tänker, nu måste jag avbryta dig innan du hinner andas.
Ja.
Jag tänker på när du säger att man ska hitta något som man är bra på, något man tycker om, för då tänker jag också att det är ganska viktigt att man kanske inte behöver stanna vid att det ska vara någonting som man är bra på. För att jag tänker att det kan vara en fälla om man ska göra någonting, att man tänker så här: okej, men jag ska rita för att jag är bra på att rita, så ska jag bättre på att rita, och sen ska jag visa alla vilka fina teckningar jag har gjort.
Mm.
Att jag tänker att det också finns en extrem frigörelse i att skita i det och bara göra det man tycker är roligt också.
Mm.
Och våga göra fel och göra någonting som är fult. Och du vet, inte så fult på ett coolt sätt, att det blir så fult och coolt bra. Så typ göra en ironisk dikt. Utan man bara, nej, men jag prövar, så bara se vad som händer. För att jag tycker att det är så mycket som bygger på att man ska visa upp sig, och så ska det leda till någonting annat. Men det kanske är någonting som man bara prövar och bara stannar där. För att jag tänker att om man... Ju mer man vet, desto mer vet man att man inte vet. Och så lär man känna folk som håller på med det längre och som är mycket bättre än en själv. Så då, om man väntar på att bli bäst, då kommer man aldrig börja. Så jag tänker att man bara ska köra, alltså också att bara köra. Och också så här, visa sina misstag och vara öppna med sina processer och ta in folk som man tycker är bra. Och liksom. Jag tror att man mår väldigt bra av det i sitt engagemang.
Mm.
Mm. Mm.
Gud, jag kom på massor med frågor. Men jag tar min första fråga. Är all engagemang samhällsengagemang?
Nej, alltså det är det ju inte. Men så jag vill säga en sak. Att nu, alltså, i det svenska samhället kan man säga är det mycket inriktat på individen. Och så fort man pratar om någonting så är det underförstått att man utgår från individens perspektiv. Så, och det tycker inte jag är så himla bra. Utan jag tror att, speciellt när det gäller engagemang, att det ska vara ur ett perspektiv där det kanske, man kanske vill göra ett förändringsarbete för många, för ett kollektiv, för ett bättre samhälle, liksom, som den här tanken att vi bygger upp någonting tillsammans. Och det tror jag fattas lite grann faktiskt. Utan man tänker ofta, alltså, okej, vem är jag och hur gynnar det här mig och... Hur ska jag liksom anpassa till mitt liv så att det jag vet inte, det är mycket fokuserat på individen helt enkelt.
Vad säger ni andra?
Nej, jag håller bara med. Jag vill bara skriva under. Jag vill göra dig till protokoll och skriva under dig. Nej, men jag tycker också att det leder till en väldig ensamhet, och det tror jag kan göra en person väldigt passiv och känna sig ensam. Och också att det blir så att man ska, att det är som en så här konstnärsgenimyt på att det är så att det är du som ska ha byggt upp dig till det här liksom, och du ska klara och peppa dig själv och göra det här och det här. Mår du dåligt, läs den här boken, så ska du få dig själv och må bra. Och, liksom, och att jag tycker också i samhällsengagemang att det finns ett problem kring individualismen som är att alla, nej, många blir såhär, jag ska starta ett nätverk. Jag ska starta ett nätverk och så vill de själva vara spindeln i nätet och så här, herren på täppan i det här nätverket. Istället för att leta upp organisationer som redan finns så att man, inte, man slipper uppfinna hjulet igen. Och kanske se sådär att bara, men shit, det här förbundet finns eller den här organisationen, vad bra. Och så kan man lära sig av varandra och då jobba tillsammans. Och det tänker jag väldigt mycket, speciellt med folk som jobbar inom med samhällsfrågor eller förändringsarbete, att det är jättekontraproduktivt med hela den här individualismen. Mm. Verkligen.
Mm. Jag kan ibland tycka så här, när man tänker på engagemang eller förändra världen, så tänker man, om man sitter på en styrelse så förändrar du världen. Men så här, och sen kan jag också utgå från mina, ja, men folk som jag känner som sitter i styrelsen i olika organisationer, men gör det för att CV:ets skull eller för att det är en bra engagemang eller en riktig engagemang. Men att så här, man kan ju förändra eller förbättra världen på andra sätt också. Men också att, alltså, att det blir väldigt begränsande att man gör det bara för att vuxna har sagt att det är bra sätt att engagera sig för att det ska stå på CV:et.
Mm.
Men kan det finnas andra sätt?
Det där när du säger förändra världen, jag har gått runt och tänkt en del på det. Sen jag läste för några år sedan en bra mening att det som jag tycker är bra, att vi behöver inte förändra världen men se till att världen inte förändrar oss. Alltså så att vi är de vi är. Alltså jag föds så här, jag ser ut så här, av olika anledningar så tänker jag så här, men ibland så kanske jag måste, vet du, omvärdera mina tankar. Men att så här, att alltså det här med att varför vill vi förändra världen, alltså i första läget, med att är det för att, som du säger, herre på täppan, en självbild för att man ska vara bra, alltså man ska vara god. Till exempel, ja, det var något sammanhang jag såg, de hade haft något så här stödgalen och sånt där med massa artister och grejer, och sen så säger de som arrangerar allting att tack att ni kom, det betyder så mycket för oss. Och förstår ni hur jag tänker, vad det är jag vill beröra? Det betyder så mycket för oss, men vänta. Men alltså för er, hur? Alltså i relation till dem som ni ska ge pengarna till.
Just det.
Till exempel. Och det där, alltså jag är inte klar med det någonstans i själva den här förändringsgrejen. Alltså så här, för alltså självklart är det ju, det är högst egoistiskt. För att jag mår bra för jag gör det. Men det är inget fel att det är egoistiskt. För jag måste ju må bra för att göra det. Om jag hade mått dåligt för att hjälpa någon, alltså då hade jag inte varit till någon nytta. Till exempel. Så bara där först. Varför måste vi förändra världen? Och sen, varför förändrar vi världen? Alltså så här, eller jag vet, ja, jag bara slänger ut det. För jag och de här tankarna har bara kommit. Alltså det är... Det är 3 månader, nej 3 veckor färskt liksom. Så jag har inte processat det. Eller såhär, jag vet inte, jag bara skickar ut det.
Mm. Ja, men det är klart att det är vissa, alltså såhär, vi lever ju efter en samhällsstruktur där vissa saker är creddigare än andra. Där det är såhär, men jag är med i den här styrelsen, då kan jag använda det på det här sättet. Men jag tänker att det finns så mycket olika typer av media som är så nytt nu, som inte liksom passar i den typen av CV då, en till exempel, men som kommer göra det om ett tag när folk med makt förstår vad de är. Alltså det är allt, och det är därför det går så långsamt med institutioner eller sådär, för att folk måste in och dö liksom, eller ersättas på andra sätt. Vad var det du frågade om, olika engagemang som...
Ja, olika engagemang som värderas. Att om man sitter i styrelse så skriver man det på CV:et.
Mm.
Men om man engagerar på andra sätt så kanske man inte skriver på CV:et, för det är inte okej.
Mm. Men sen är det också att om du sitter i en styrelse, alltså så här, om man vill jobba politiskt så kan du göra det inifrån eller utifrån.
Mm.
Antingen då till exempel, om jag går in i den här organisationen som jag tycker är konstig eller fel, och så försöker jag förändra den inifrån, eller så här, gå in i ett parti för att nu har vi en riksdag och regering, så att då försöker jag förändra Sverige utifrån. Eller så jobbar man med icke-politiska rörelser, för att då kanske man har en helt annan frihet också. Mm. Alltså jobbar du med gräsrotsrörelsen, då kan du ju gå ut och ha en fest på stan eller göra vad du vill, eller göra ett YouTube-klipp där du säger vad fan du vill. Men går du med i en organisation eller sitter i den här styrelsen som ger dig något på CV, så blir du ju också mer låst, för att då pratar du inte bara för dig själv, då pratar du för det här partiet till exempel.
Mm.
Så jag tänker att det beror på med vilken typ av samhällsförändring man vill jobba med också. Och då är du tillbaka till, som ni pratar om förut med passionen, att det är så här, men vad kommer ge dig mest att vara med? Liksom?
Mm. Mm. Vad säger du?
Jag säger så här, jag tycker att, som sagt, jag tycker att vi måste förändra det här samhället liksom i världen och i Sverige. Och då kan man välja att göra det, alltså, ja, på olika sätt, precis som du sa, så antingen i styrelse eller utanför på något annat sätt. Men gällande styrelse, alltså i en styrelse, föreningsstyrelse skulle jag nog säga i sådana fall, då kan man ju antingen sitta där och egentligen inte förändra någonting. Det är inte alls underförstått att man förändrar i bara för att man sitter i en styrelse. Tvärtom, man kan mycket väl medverka till att liksom behålla strukturer i den föreningen eller i samhället och så vidare. Så att det tror jag, det måste nog komma liksom inifrån på något sätt.
Mm.
Sig självt, att man vill förändra. Och om man sitter i en styrelse och kanske vill förändra den styrelsen eller förändra den föreningen, då kräver ju det ganska mycket liksom kraft och energi och så. Så att, ja.
Mm.
Men hur menar du där? Skriv in på CV:t. Alltså,
jag menar att vissa det finns vissa engagemang som man skriver på sitt CV och vissa engagemang som man inte skriver på CV:t.
Men spelar det någon roll om du är engagerad? Alltså så här, för då borde det inte, då spelar det ingen roll vad folk tycker egentligen, om du brinner för det och vill engagera dig. Eller är det så här, som ett CV, snackar vi mera, alltså som ett livs-CV eller ett CV konkret som du skickar in när du ska söka jobb?
Konkret.
Okej,
okay, ja. Och då, okay. då tänker jag att det man skriver på CV:t blir det som värderas som en riktig och bra engagemang.
Mm.
Medan jag tänker att, eller så här, vi på ungdom tänker så här, all engagemang är viktigt och all engagemang ger en unik kunskap.
Mm. Mm.
Men att det finns olika värderingar kring vad som är bra, inom citattecken, engagemang.
Men så är det verkligen. Det är ju klart att det är vissa, eller, alltså, utifrån det samhället vi lever i, så är det ju vissa engagemang som är bra, vissa som är dåliga, vissa som inte förstår och vissa som är onödiga. Utifrån om du tjänar pengar på det, om det kommer leda till någonting annat. Alltså konst till exempel har vi ju en politik just nu där vi använder konst för att du ska bli bra på matte, vilket egentligen betyder då alltså Skapande skola, hela det projektet som vi har. Då är konst bra så länge du blir bra på matte, vilket egentligen betyder att det är matte som är det viktiga, inte konsten. Så då tänker jag att om man har ett sånt engagemang som man känner så här, det här är inte någonting som är prioriterat eller någonting som folk ser ner på, då måste man liksom, om man då vill få in det på sitt CV då, vara smart och formulera då till exempel, ja, men okej, jag håller på med LAN och det värderas inte som någonting bra. Det ser folk som att du bara sitter inne och är en datanörd. Då kanske du måste formulera att det du gör är att du lyckas samla flera olika personer. Alltså du är som en producent.
Mm.
Du lyckas samla flera olika människor, engagera dem, få dem bara logistiskt att träffas och köra samtidigt. Och du har kontaktnät över hela världen som du spelar det här spelet med.
Mm.
Så då måste man liksom hitta ett sätt, alltså hitta maktens ord för att förklara vad det är du gör.
Mm.
Och det är skit, det är ju astungt att hålla på med saker. Alltså det är ju som när folk, alltså vi värderar ju inte ens relationer på samma sätt. Alltså det är ju precis så att folk har fått börja gifta sig liksom.
Mm.
Vi tycker inte ens att alla människor har rätt att uppfostra barn när de, till och med när de lever i en tvåsamhet.
Mm.
Öppna relationer ser vi inte som riktig kärlek. Alltså all typ av, vi värderar allting utifrån olika måttstockar. Det är jättesorgligt.
Mm. Mm. Vad säger du då?
Om CV-grejen? Eller?
Om det Bianca säger.
Om det Bianca säger. Det var mycket. Alltså, med...
Vad för reaktioner får du när du ställer upp på scen?
Och kör mina grejer.
Ja, och kör
alltså, grejer. Det som är kul där, det är det jag uppträder. Alltså, överallt, överallt. Jag hör alltså folk, de som kommer på mina gig är allt från Östermalmstanter till alltså folk i orten, alltså överallt. Och både stan och glesbygden liksom. Muslimer, kristna, organisationer hör av sig och vill jag ska uppträda liksom. Så det, för mig är det är häftigt att om man skulle rada upp alla som har kommit fram och gett props och så här, wow, det här var bra. Och så får de träffas. Jag tror inte att de skulle kanske inte tänka sig, lyssna den här personen på mig, och tvärtom. Så det är riktigt
häftigt. Får du den här blandningen på samma spelningar? Eller är det som att du spelar inne på Östermalm och ute på landet? Eller,
det kan vara både och.
Ja. Och hur skulle du då säga att du lyckas nå ut till så många olika människor?
För att, jag vet inte, det är väl att jag brinner för det jag gör liksom. Jag har hållit på länge och jag har levererat liksom. Alltså och de ämnena som jag skriver om, det är ingenting, alltså det är så jag känner, det är ingenting jag kompromissar med. Utan det är bara så som jag ser det, eller upplever det, eller drömmer om liksom. Och för mig blir det liksom, wow! Om jag skriver bara just det jag känner och alltså utan att kompromissa, och folk kan känna igen sig som kommer från så olika platser, för mig är det liksom så här, men det är ett bevis på att så här, i alla fall för mig, att det är, vi är så mycket närmare än vad vi tror liksom, fast vi har så mycket yttre som alltså måttstockar som hela tiden, vad heter det, bländar oss.
Hur började din engagemang?
Alltså det är kul att se engagemang, för jag vet inte, alltså jag med att det, nej, men jag älskar det jag gör. Jag började rappa när jag var 12 liksom. Sen har jag skrivit konstant sen dess. Så det, ja, det är väl det. Och sen jag kommer ihåg, jag började alltså tidigt när man var 12, då var det ju så här, på något sätt skriva om orättvisor liksom. Så här, men man hade ju inte så mycket, du vet, ingen aning om någonting. Så
tänker man uppleva ganska mycket orättvisor när man är 12, eller bara vara barn i en vuxen värld liksom.
Just det.
Även om man inte har ord för de strukturerna, så tror jag att man känner väldigt mycket att man är på en plats som inte är gjord för en själv. Där man också är den här, alltså ett barn eller en tonåring är ju ett projekt eller en start för något som ska bli bra snart. Alltså det är en investering för samhället. Det är ju inte en medborgare än. På samma sätt som panschisar, de är före detta människor. Och barn ska snart bli människor. Det är ju också den synen vi har på folk. Så fort du blir skattebetalare, då är du medborgare. Fram tills dess så har du varit det eller ska bli det. Lite sånt. Positiv människosyn som jag... Ett påstående som jag slänger ut här.
Men då var det, jag kommer ihåg, alltså mer att på något sätt hade en bild av att politiker var någonting dåligt, och då bara skrev någonting om politiker, fast jag visste ingenting om det. Det var det jag menade, att den var väl liksom. Nej, och sen har det väl bara alltså växt fram i den miljön jag har rört mig, och den uppfostran jag har fått, och den människobilden och synen jag har liksom, av att, ja, men hur jag ser verkligheten. Och då har väl, ja, växt fram en viss sorts berättande där jag rör vissa ämnen liksom.
Nu när du pratar om det så låter det ganska så här lätt och smärtfritt, och så här, jag gjorde det och jag hade det i mig, och så bara gjorde jag, och jag har krigat för det liksom. Men tycker du att din, alltså att bemötandet och liksom de här måttstockarna, att det har förändrats med att du har blivit äldre till exempel, eller så här, men okej, nu när du slutade gymnasiet, eller när du valde liksom, eller så här, typ när det har gått bra för dig, då har folk tyckt att ditt engagemang är värt, men till exempel perioden när det har gått dåligt, alltså hur,
alltså det är
motgångar kring engagemang tänker jag på.
Nej, men jag, alltså det på ett sätt, jag, alltså från första gången, alltså det är klart, när jag uppträdde första gången, alltså, då tog det tag att bli bra på scen liksom. Men sen efter jag har...
Men då var du så liten, då kanske det var lite okej att inte vara så bra.
Nej, då var jag inte så liten. Jag stod första, alltså på, liten, men kanske, vad var jag, 16 första gången. Men sen så har det verkligen börjat rulla på sen jag var 20 liksom. Och sen, nej men sen har jag bara, alltså, jag har kört stenhårt och alltså för att varje gång jag står på scen så ska det vara det bästa och liksom, alltså jag ska ge allt. Det finns ingen tid för motgångar på det sättet. Alltså att om jag ställer mig på scen så är det någonting som jag verkligen har övat in. Och jag så här, det här är jag nöjd med, det här har jag tänkt igenom. Kör. Alltså, så, och sen, och varför det låter så lätt och jag är så säker, det är bara för att mamma och pappa har backat mig 100%. Och det är det största privilegiet som finns. Alltså det är verkligen så här, det är en riktig silversked. Alltså det är guld på riktigt.
Ja, det tror jag också. Jag tror att det är så det är jävla viktigt att det är därför, bli backad i det man själv tycker är viktigt.
Mamma konjunkturläser mina texter nu och hon läste dem när jag var 12, förstår du? Alltså, och de har alltid stöttat. Så det är därför det låter så lätt när jag pratar om det. Och att jag hittade det så tidigt är också ett privilegium. Alltså med att träffar folk som letar, just det här med att du sa att man inte ska välja det man är bra på. Men någonstans så känner jag att det är mycket jag vill göra, men om du gör massa grejer, då kommer det inte bli någonting på ett plan. Alltså för mig, jag måste fokusera.
Vad är det att bli någonting då?
Nej men det är ju att känna sig, jag är nöjd med det här. Jag tycker att det här är bra, det här får mig att må bra, alltså det här trivs jag med. Du kan ju testa på saker som du inte trivs med. Och då blir det inte bra. Alltså då mår du inte själv bra. Alltså om du gör någonting som du inte trivs med, då mår du inte bra. Så för mig, alltså då, alltså för mig är det att gräva där jag står och hitta sin grej där du mår bra. Så att det låter så lätt är att fått det stödet hemifrån liksom. Så ja.
Jag tror också att det är jävligt viktigt att känna sig stöttad i det man tycker är viktigt. För att när man har formulerat det för sig själv, vad som är viktigt för en, om man då blir kritiserad i det, jag tror att det är jävligt känsligt liksom. Och då skulle jag vilja ge som tips till folk som inte har stöd i det de tycker är viktigt hemifrån eller bland nära vänner. Det är att hitta grupper där det här, där finns ett intresse för de sakerna som man själv tycker är viktiga. Så då till exempel om man har föräldrar som inte backar en, om man väljer någonting, som vill att man ska utbilda sig till någonting annat som man inte vill utbilda sig till, eller man ska leva på ett sätt som man inte vill leva, eller i kär i någon som de inte tycker att man ska vara kär i, är att verkligen bara utnyttja de forumen som finns, att hitta platser där man kan känna sig hemma och kan känna sig trygg i att få utveckla de tankarna hos sig själv. Det är en sån jävla skillnad att få vara i ett rum där man är stöttad än att vara i ett rum där man inte är stöttad.
Och det räcker i princip med en person som tror på dig.
Ja.
Det var någon som sa just det med engagemang, att vi säger att någon ska, ja men som i din teater, alltså det är så här, det kan vara en eldsjäl. Som, alltså det kan vara din mormor. Men om din mormor tror på dig och lägger ner all sin tid för det, alltså det hon tror på, att backa dig i vad den är, då behöver du, alltså du så här, vilken annan producent eller så här, som har hur mycket resurser som helst kan slänga sig i väggen. För om den personen tror på dig och ditt engagemang och det du gör och stöttar dig till 100%, då kan det bli bra som helst.
Jag måste säga att jag håller inte riktigt med. Alltså det räcker, tycker jag personligen, att det räcker inte med en person som stöttar en och så vidare. Alltså, är man till exempel en normbrytare på flera olika sätt, då ja, det hjälper inte om du har stöd hemifrån. Det är klart, jag menar, ja, det hjälper. Men det räcker inte hela vägen, för att du måste ändå ut där i samhället. Du måste ändå gå till skolan. Du måste ändå bli en samhällsmedborgare. Så att, ja. Jag tror att det hjälper en långt, men att det räcker ju inte.
Vad tror du att man behöver?
Det är klart att man behöver stöd från sin omgivning. Alltså, på flera olika sätt. Alltså, dels på arbetsplats, eller på skola, eller på gatan. Liksom. Jag vet inte. Det kan vara olika sorts stöd. till exempel, ja, men om vi pratar om hatbrott, alltså det kan ju vara skönt att gå på gatan, inte på gå på gatan, men att att vara utomhus och veta att man inte kommer bli utsatt för någonting. Till exempel, det är ju ett stöd, absurd nog som det låter, men det krävs ju ändå för att kunna vara en samhällsmedborgare. Eller i olika forum, liksom att slippa att bli rasifierad eller utsättas för rasism eller sexism. Alltså, blir det tillräckligt mycket så då funkar det ju liksom inte.
Mm. Men det jag menar med de egna rummen, tänker jag att så här, när man att jag tänker att det är jävligt viktigt att ha ett rum där man har personer eller person som stöttar en och som man har liksom en gemenskap med. Så sen när man går till arbetsplatsen, jobbet, tunnelbanan, bussen och där man liksom kanske då känner ett motstånd, så att man liksom har det här egna rummet som man kan hämta kraft ifrån.
Precis.
Oavsett om det är då att man, då ringer man till mormor och bara, fan jag tror inte att jag klarar av det här, och så säger hon, jo det gör du för du är fan bäst. Eller så har man sin så här feministiska grupp som bara, kom igen fan, så här, det kommer gå bra, gå upp till din chef och säg att det där inte var okej, så här. Så att när man står där själv så att man känner att man har en hand i ryggen. För att vi lever ju i ett sexistiskt och rasistiskt samhälle. Och så är det. Det är skitsorgligt. Men vi lever ju i ett samhälle där vi behandlar människor olika beroende på vilket kön de är födda i eller hur de ser ut. Och då är det väldigt viktigt att ha platser där man inte känner det hotet. Liksom.
Mm. Men oavsett vad så är det ett bra tips liksom, att hitta en grupp människor där du trivs och där du blir behandlad bra. Och liksom allting dåligt. Mitt tips är bara klipp bort det. Liksom. Man behöver inte folk som behandlar som skit. Man behöver verkligen inte det.
Ja, men det är så svårt. Det är så svårt att klippa bort dem. För vissa som behandlar en dåligt vet ju inte om att de gör det. Jag förstår inte att de gör det.
Ja, men
jag tänker på riktigt att mycket av diskrimineringen som händer är utifrån välvilja, dumma frågor, icke-kunskap och också bara blickar till exempel som kommer, som talar om liksom. Och då om man till exempel har en släkting, och då, så här, då det kan vara så jävla smärtsamt att klippa bort sådana kontakter. Det är skit. Alltså, man kanske måste göra det för att må bra. Men det är ett bra tips. Men det är ju så jävla smärtsamt. Och det är så svårt.
Mm.
Om man har vuxit upp med någon. Eller har en vän. Och man bara, fan, du är sexist. Så här, du kan inte prata så här om män till exempel. Det går inte. Du måste sluta. Eller du diskriminerar folk när du är så här. Vad ska man göra när man ändå har sidor som bara, fast fan, jag gillar ändå den här personen, eller liksom.
Ja, men det finns ju olika nivåer. Jag menar, ja, att klippa betyder inte att man behöver liksom radera någon ur sitt liv. Man kan ha lite mer avstånd, liksom inte, jag vet inte, inte se så ofta, eller det är klart att om man har människor runt omkring er som behandlar en bra, så skulle jag välja dem framför liksom, ja, någon idiot som beter sig illa. Och det, som jag sa, det behöver inte betyda helt och hållet, men jag kanske träffar den personen eller den gruppen lite mer sällan, eller liksom se till att jag har mina liksom folk som backar upp mig. Det är ju hur viktigt som helst.
Är det någonting vi vill tillägga, tipsa mer om, säg något om vår engagemang, någonting?
Jag skulle säga, gör det du känner för och känn det du gör. Gräv där du står och bara kul liksom. Bara köra. Det är, ja, för mig är det är mitt engagemang liksom.
Mm.
Och sen oavsett vad det är.
Ja, mitt tips skulle väl då vara att hitta folk som får dig att må bättre och som bygger upp dig i det du gillar. Och sen vill jag också, jag vill faktiskt verkligen från botten av mitt hjärta rekommendera alla att onanera då och då. För jag tänker att när man kommer så har ingen dålig självkänsla. Och så har man med sig den känslan ut i livet. Det tror jag alla känner på.
Vad säger du?
Jag säger så här. Mitt tips till alla är, joina den feministiska kampen. Alltså det finns så mycket att göra och det finns så mycket kul. Och vi kan utveckla det här samhället åt ett håll som är liksom riktigt bra. Och också så vill jag att man ska tro på att det man gör faktiskt har betydelse. Man kan förändra och man kommer att förändra på ett eller annat sätt. Så joina, kom med.
Ja, kom med. Det är bra, bra avslut.
Mm, jättebra avslut. Tack så mycket för att ni delar med er era erfarenheter och tankar till Ungdomspodd.
Fan fint.
Tack.
Du har precis lyssnat på Ung och Dums podcast. Ung och Dum är ett arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges elevråd Svea, Rädda Barnens ungdomsförbund och Centrum mot rasism. Fortsätt gärna samtalet på Twitter under hashtaggen Ung och Dums podd.